When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vad krävs för att sätta ett riktigt vasst pressspel? Är det verkligen enklare att försvara sig lågt i planen än högt upp? Hur inövat är egentligen anfallsspel? Litar man på spelarnas individuella kvalitet eller är det inövade tydliga mönster? Och hur är egentligen en bra ledare? Det finns oerhört många viktiga detaljer i fotboll. Därför ska jag, Hugo Månsson, nu gå en snabb kurs i taktik och ledarskap med tränare och ledare runt om i Sverige och kanske utanför. Varmt välkomna till Studio Allsvenskans poddserie Tränarna.
Och idag gästas jag av AIKs tränare Henning Berg. Varmt välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Läget är bra, tack.
Härligt. Inget att utveckla. Laget mår bra och du mår bra.
Mycket att utveckla. Kanske jag har mycket mer än laget, men vi har nog nog att utveckla allesammans.
Jag tänker att vi ska dyka in i en faktaruta. Jag tror jag bara har delat två frågor från senaste avsnittet där jag mötte Fredrik Holmberg i Gais. Hur kontrollerar man fotbollsmatcher utan att ha bollen?
Nej, man bestämmer vilka ytor motståndaren kan få lov till att bruka och så stänger man de andra.
Vilka ytor brukar du, om du får tala för egen räkning, vilka ytor brukar du vilja att motståndaren får ha i så fall?
Ja, alltså det varierar lite från motstånd till motstånd. När vi spelar mot Gävle och Örebro så är det lite annorlunda än när vi spelar borta mot Kalmar.
Hellre då, antar jag, på sin egen planhalva eller framför er mittfält i så fall kanske.
Absolut, så det, man vill inte ge den sista ytan föran vår keeper fri till motståndare, men samtidigt så tänker vi att när vi spelar mot lag som hvor vi kan dominera så vill vi ha ett lite högre press och då har vi inte lust att ge dem så mycket yta på egen planhalva heller. Men när vi möter andra typer av lag och bättre lag så kanske vi måste acceptera att vi inte kan vinna ballen överallt på banan, men att vi har någon ytor som vi kan låta ha ball i någon korridorer och på någon sidor eller någon ställe centralt, men självklart det är ju andra städer som vi inte vill att motståndaren ska ha ball.
Hur viktigt för en tränare är ledarskap kontra mer taktisk kunskap?
Jag tror ledarskap är det viktigaste över tid. Taktisk och är också självklart jätteviktigt. Men man jobbar med människor. Och man jobbar med att utveckla och lära bort. Jobba med att utveckla sig själv, men jobba också med att utveckla andra och öka kunskap till andra. Och i fotboll så är man också nödt till att kunna samarbeta för att man ska bli gode. Och därför tror jag också att ledaregenskaper är det viktigaste.
Tror du liksom jag att nästa taktiska inslag eller nyhet som kommer vidareutvecklas i Allsvenskan kommer vara att använda målvakten ännu mer i speluppbyggnaden?
Ja, det kan fortsätta. Det har det gjort i Bundesliga ganska länge och i Norge gör det mycket, mycket mer. Det er noen lag i Tromsø blant annet i Norge som spiller med en keeper som egentlig en sweeper.
Exakt.
Og, ja, det er, så har det vært flere lag som har prøvd med mindre hell også, men Tromsø vel en av de få klubbene jeg har sett i Skandinavien som får en klar fordel av å bruke keeperen på det sättet.
Jeg har sett noe ungdomslag, jeg tror det var i Danmark, om det var 15-åringer, men de har rotation så att mittbacken breddar väldigt mycket, vilket lämnar då en naturlig plats för målvakten att verkligen komma upp som en tydlig mittback till, alltså agera som en mittback där till. Ganska intressant, även om det låter riskabelt.
Ja, men det är ju det att kunna finna fördelar och söka och få övertal och kunna sätta upp ett spel som gör att man kan dominera och kan vinna flera kamper, och det är det som alltid ligger i botten, är ju är det större chanser för att vinna med den sätt att spela på. Vill det ge oss en större vinst än men ett större tap med fel, så men att keepers roll har varit i utveckling över tid nu, det är ingen som helst tvivel om. När jag spelade fotboll så kunde vi ju skjuta bollen tillbaka till keepern och han kunde ta den i händerna, så det har skett ganska mycket sedan den gången, och att keeper är ju mer involverad med beina än det är med händerna nu. Men samtidigt så vet jag att hvis keepern inte räddar de skuddene ner i hjørnene, så är det också vanskligt att vinna fotbollskamper. Mm.
Hur skiljer sig svensk fotboll taktiskt gentemot övriga skandinaviska länder, och då kanske framförallt av Norge i ditt fall, antar att din blick är extra bra på norsk fotboll?
Ja, jag har tränat lag på Kypros i 4 år, så jag är inte så säker på det, men men jag har lite koll på Norge och ja, kanske de bästa norska lagen är i alla fall kanske lite mer genombrutsvis och lite mer direkta, även om de också har ett sitt tydliga sätt att spela på också i dominans och possession, men ligan är nog lite mer öppen, lite mer direkt sammanlignat med svensk. Men jag tror dansk liga också är mer fysisk, lite mer direkt, men ja, kanske en lite mer kombination av Sverige och Norge, men de kanske har den högsta nivån av de tre ligorna.
Jag kommer för några år sedan, så var det ganska ofta jag tyckte jag hörde från tränare att man vill ha ett sätt att spela på i allsvenskan när man kanske kan dominera matchbilder på ett annat sätt, medan man ska ha ett annat spel redo för tuffa kvalmatcher i Europa. Vad står du där med? För att min bild är att ja, men Bode, de spelar ju ganska likt med mindre justeringar alltid och högintensiv fotboll. Och det gör de både i norska ligan men också i Europa, och då blir man ju bra på det förstås. Vad är din bild och hur skulle du resonera i liknande skede?
Ja, nu har jag sett Bode spela både i Norge och ute i Europa, och de har kamper i Norge där de ligger på sin egen 16 meter och bara väntar och försvarar sig över längre tid där också.
Exakt.
Så att de försöker att spela sitt samma spel hemma och borta oavsett vem de spelar mot, men självklart när de spelar mot goda lag ute så spelar de mycket mer försvar och kontringsspel än det de gör dominansspel. När vi hade lag ute i Europa och vi samtidigt som vi vant ligor, så hade vi ett mer dominansspel i ligan, och så hade vi mer ett försvar och övergångsspel när vi spelade ute, och det måste vi ha, för ellers hade vi inte kvalat in till Europa League gruppspel eller kommit vidare i Champions League kvalifikationer, så det vi måste göra det för att vi skulle kunna vinna fotbollskamper.
Hur viktigt är energi och att vara entusiastisk som ledare och fotbollstränare?
Jag tror det är mycket viktigt. Hvis man inte kan gå på jobb och känna glädjen och glöden och energin, och det smitter till på andra. Hvis du kommer som tränare eller som spelare och hänger med huvudet varje dag, så är det vanskligt att bli god.
Girona med Michel, Bayer Leverkusen med Xabi Alonso och Brighton med Roberto De Zerbi. Tre av dem tränare idag, som, och Thiago Motta går väl att slänga in i Bologna också. Men fyra tränare som snackas upp väldigt mycket. Vilket lag av dessa tittar du mest på? Och varför?
Jag har nog sett mest på Brighton och Leverkusen faktiskt. När man är i jobb själv så är det begränsat hur mycket tid man får till att kolla andra lag. Men i mellom säsong och i paus och sånt, så är det självklart möjligt att kunna göra det. Så jag har blivit mycket imponerad av Leverkusen, och kanske Brighton mer i fjol än i år. Nu har de kanske börjat att förstå hvordan de skal hindre dem og stoppe dem, og du ser Brighton kan gjøre jättegode matcher mot de beste lagene, men når de møter ja, de lag som forsvarer seg litt lavere, så har de jätteproblemer. Så sånn spillet hele tiden. Du kan utvikle en viss type av spill, og så utvikler andre et type av motspill, og så, ja, og så det ikke like lett lenger. Så, men at det konstant utvikling den ene eller den andre veien i forhold til nyanser, detaljer i spillet, det ingen som helst vil om. Mm.
Varför har inverterade ytterbackar blivit en så stor grej de senaste åren?
Jag tror det flere ting enn at når man spilte med ytterbakker som gikk mer på overlapp og løp rundt, så over tid så blir det alt for stor fysisk belastning. Du skal ha en ytterbakk som skal være høyreving, men samtidig det være helt nede i eget felt og forsvare seg, så det blir en for stor fysisk belastning for en type av spiller. Samtidig så ser vi også at når man i en periode har spilt med mange kantspillere inn i banen, så blir det trange forsvar og små rom, og at det å kunne spille med brede vinger, driblevinger, gjør at man kan få åpne opp mer, man kan få mer bredde i sitt anfallsspill. Og da tenker jeg også at man kan ha mer spesialister fremme, og derfor, hvis du har en brei ving foran, så trenger man ikke nødvendigvis en overlap eller en back som går på utside. Du kan plusse på, du kan få en ekstra spiller inn sentralt, og du kan flytte en sentral opp, så du får et spillpunkt høyere opp i banen, som gjør at du får enda mer trykk og enda mer power. Så det har vært en spennende, hva skal jeg si, utvikling, men det henger også litt sammen med hvordan motspillet har vært tidligere, og at det sånne trender hele tiden, det, ja, sånn har det egentlig alltid vært.
Mm. Formasjoner verkligen en lek med siffror?
Jeg vil ikke si lek. Jeg har mer tro på spillestil og prinsipper i spill enn akkurat hvilken utgangsposisjon, formasjon man har, men det ingen som sier at et posisjonsspill viktig. Men akkurat hvilken type av formasjon du har, for at du kan spille 100 forskjellige varianter av 4-4-2, du kan spille 100 forskjellige varianter av 4-2-3-1, du kan spille en 3-4-3, du kan spille 3-5-2, du kan spille 6. Du kan bygge opp med 3, du kan bygge opp med 2, du kan ha 2 sentralt, du kan ha 3 sentralt, du kan ha 2 i mellomrom, du kan ha 1 sidespill, du kan ha 2 sidespillere. Det mange, mange forskjellige varianter innenfor det samme spillet. Så formasjoner egentlig ikke så mye snakk om, det mer snakk om i hvilke spillprinsipper man har, hvilke yter man vil utnytte, om man spiller med 1 eller 2 sidespillere, hvor mye man overbelaster sentralt, på side, hvor mye direkt man, hvor mye possession-orientert man. Det andre, hva skal jeg si, ting vi jobber med.
Dynamiskt. Kan man säga.
Ja, ikke dynamisk, men alt må det nå være klart, og det mye større utfordring for spillere i dag, å kunne, for spillet mer, jeg skal ikke si komplisert, men det flere varianter, og du må kunne beherske flere ting i dag for å lykkes enn det man måtte tidligere. Mm.
Har du noensin slengt deg med de gamle uttrykken, om de kunde så kan vi, eller tenk noll nu grabbar, når ditt lag legat under med några bollar i paus?
Nej, men kanske inte den sista, men den första kanske, men det är i så fall när jag ser Liverpool spela mot vem var de spelade mot? De spelade en syk fotbollskamp på hembane. Om det var mot City eller det var inte mot City, det var en annan kamp Liverpool mot ett lag och det var spillere gjorde feil hele tiden, for at intensiteten og press og trykket var så høyt, og det var ene feilpassning på den andre hele tiden, og det var spillere som alle kostet minst 500 millioner hver, og de gjorde feil hele tiden, men de gjorde også selvfølgelig mye, mye bra. Så liksom det liksom å tro at man aldri gjør en feil på fotballbane, det skjer ikke. Så men det å kunne ha det mot det, å kunne prøve, å kunne tørre, å kunne fortsette, å kunne stå i det, det viktig.
Vilken ledare inspirerar dig mest, och det behöver inte alls vara någon inom fotbollen?
Ja, men det är lätt att bli inspirerad av folk i ditt yrke, så att självklart upp genom i min, vad ska jag säga, tid som tränare så långt, så har det varit Guardiola som har egentligen varit den dominerande tränaren i sitt måte å spille på i forhold til dominans og taktisk og spillestil og med fra Spania og Barcelona og hvordan han fikk Bayern München som litt stor, tungt, solid maskin som spilte en helt annen type av fotball enn det de har gjort innan og faktisk forandret litt tysk fotball. Og så har det først nå Alonso som kommer til Leverkusen og som klarer å gjøre det samme med et annet type av lag. Klopp sitt sett med intensitet og press og gegenpress og med ja, en helt annen direkte spill for fotball, så har du ja, og så kan du gå lenger ned og litt enda mer på, hva skal jeg si, mindre detaljer, søramerikansk fotball, Diego Simeone, hans måte å tenke på, Bielsa, det er mange, mange bak hvordan Red Bull spilte sin fotball innan Klopp begynte å kjøre på, så det er mange, mange, men Klopp og Guardiola er kanskje de to fremste som, i forhold til hvordan de snakker fotball, i forhold til hvordan de jobber med fotball, hvordan de jobber med spillere, hvordan de ser på fotballen, hvordan de er som ledere, som trenere, som mennesker, så må jeg si at det kanskje de to mest inspirerende.
Er det noen ting med deres lederskap som du framförallt tenker på?
Ja, det er absolutt det er ekstrem, hva skal jeg si, det er fotballfolk. Ingen behov for å vise seg selv fram, men støtter alltid spillere, står alltid bak spillere, forsvarer sine spillere, forsvarer sin klubb, forsvarer sitt lag, klarer å skape en entusiasme, spesielt Klopp kanskje, mens City er mer en fotballmaskin med, på et sykt høyt nivå, som alle tror det lett det City har gjort, fordi de har hatt brukt mye penger, men jeg skal ikke si at det vanskeligere, men de har en helt annen inngang til, en helt annen forventningspress, og, helt annen, og det kunne gjøre det i så mange år, med å vinne så mange titler, så mange Premier League, det er ekstremt imponerende.
Ja, det vill bara titta på Chelsea. De har ju plöjt ner en hel del pengar och spenderat nu på senare år utan att det fungerar så bra.
Ja, och det ser ju lite att heldigvis är det pengar allt. Och du må ha en topp ledelse som lägger rammebetingelser och förhåll till rätte och så må du ha de bästa tränarna som är bästa spelare. Då kan du bli bäst, men du trenger allt det för att du verkligen ska vara bland de allra bästa och det. Det tror jeg City er det beste eksempelet på, hvordan de utviklet klubben etter at de fikk de nye eierne, hvordan de har bygd opp akademier, hvordan de har bygd opp fasiliteter og struktur, hvordan de har etter hvert plusset på med riktig type av spillere og hentet en sportsdirektør og hentet en kompetanse i klubben, og så til slutt hentet Guardiola, og så var det bare å kjøre på.
Blir du också smått förälskad i en mittback som är vänsterfotad och kan nästan helt tumma på försvarsspelet för att den erbjuder andra möjligheter i det offensiva spelet?
Nej.
Nej. Kort svar. Vi dyker in i fotbollsfilosofi mer generellt och vilka principer har alltid Henning Bergs lag generellt?
Nej, så vi har väl egentligen alltid spelat med en viss form av ett zonprincip defensivt. Vi har väl alltid spelat med ett offensivt princip om att vi ska spela forholdsvis snabbt igjennom ledd og ja, angripe med flere spillere samtidig og angripe flere rom samtidig og ha en klar, tydelig sett å tenke på både off og def.
Hur trener man på det?
Det trener man på i møter, videomøter, i taktiktavle, så går man ut på treningsfeltet, så jobber man i deløvelser, man jobber i heløvelser eller med delbespill, man jobber i deløvelser, man jobber med grupper, man jobber med de spillere, de sidespillere, sentralspillere, forwards, forsvarsspillere, så spiller man inn i helheten, og så vi vil ha at spillere våre skal ha en felles forståelse av spillet, av situasjonene, slik at vi kan tenke likt når vi ute på banen.
Hur är du som ledare där i början, om vi tänker när du tillträder AIK förra sommaren och du har ju din bild av vad ni måste sätta för principer och så och träna på det säkerligen 11 mot 11. Hur snabbt och hur ofta går du in och bryter, visslar i pipan och bryter spelet för att gå in och ge instruktioner?
Det är en svår balansgång. I början av min tränarkarriär så blåste jeg hele tiden. Så vi endte opp med ingen spill, men man må finne balansen for at man må også gi spillerne rom og tid til å kunne tenke og ha rom til å feile, men også kunne tenke selv og snakke selv og fikse selv, samtidig som de trenger guiding og læring og utvikling. Så den å finne den balansegangen der, den vil være litt sikkert i forhold til spillegruppe, fra spiller til spiller. Sånn at ja, det en ja, vanskelig, men viktig balansegang. Mm.
Har du hittat den rätt sida av balansen nu?
Det är vanskelig å si det. Jeg stiller meg det spørsmålet varje dag. For at, ja, men, ja,
og det jeg forstår precis vad du mener. Jättetufft ju.
Ja, 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 absolut. For at det... Vi trenger å spille på trening for å få noen kamplike aksjoner og kunne få nok spill på trening. For hvis vi aldri har puls på trening, så klarer du heller ikke å spille i kamp. Altså, hvis du bare lar alt gå, så får du ikke inn, hva skal jeg si, de læringsmomentene, eller får ikke den endringen, eller den forandringen, eller den utviklingen du vil ha. Så det en... Men vi bruker video ganske bra, vi bruker coaching underveis i økta ganske bra, så det mulig å prate, det mulig å, du må liksom ikke stoppe spillet hver gang for at man skal kunne coache. Og det kunne coache i spillet, levende, det Precis. Prøver vi å gjøre mest mulig. Mm.
Fleksibilitet beroende på motstånd, hur mycket svänger du om man tar den berömda pendeln, liksom beroende på vilka ni möter?
Ja, vem är som är i hver enda den pendeln?
Förlåt?
Vem kan vara i hver enda den pendeln?
Vem som avgör pendeln?
Ja, men vem är som är i varenda? Vem är som lägger upp till ett spel fullständiga motståndare och vem gör aldrig ta hänsyn till motståndare? Är det någon sån där?
Nej, kanske inte, men om vi lägger det där då, gör du många justeringar eller gör du få justeringar?
Nej, vi har våra principer av spel och så självklart måste vi ta några hänsyn till motståndarens styrkor och svagheter, men det är inte sånt vi förändrar inte vårt spel från kamp till kamp, tvärt emot. Hvis vi ska vara litt, hva skal jeg si, stabile i våre prestasjoner, så er vi nødt til å ha en viss gjenkjennelsesfaktor og kunne være trygge og ha selvtillit og tro og kunne gjøre de samme tingene, men litt bedre og litt bedre og litt snabbere for hver gang. Så det ville vært konstig skulle man en uke spilt et regndyrket zoneforsvar og... sykt direkte anfallsspill, mens neste vecka så er det kun possession og holde ballen i lag og spille mann-mann defensivt. Det hadde vært vanskelig. Mm.
Hur resonerer du kring spelsystem? Om vi, til eksempel når du kom inn i AIK förra gången, kommer du til AIK då i somras och med en tydlig idé och en, ska vi kalla det en mall som du kör stenhårt på, eller anpassar du den beroende på vilket spelarmaterial du har? Hur är du där?
Nej, det är ju lurt att anpassa lite i förhåll till vad man har tillgängligt när man kommer mitt i en säsong så vet du att det är lurt att vinna fotbollskamper och det hvis ikke, så är det inte säkert att vi är i den ligan längre. Så att en viss anpassning i förhåll till spelartrupp är självklart men det är också en ganska klar tydlig princip om hur vi ska spela. Vad som lönar sig. Men det som lønner seg for et lag kan det kanskje være noen små detaljer som ikke lønner seg for et annet lag så innenfor det systemet innenfor de prinsipper så er det en viss selvfølgelig form for fleksibilitet det vil det være, men det vil ikke være sånn helt fullstendig forandring det gjør det ikke sånn at vi forandrer jo klart måte at spille på forsvarsmessig vi forandrer mye, mye anfallsmessig når vi kom Fordelen vår var at mange av våre spillere hadde vært innom det tidligere, så at det var liksom for det var få spillere det var helt nytt for. Så det var egentlig bare å minne på og jobbe med og bli kjent med igjen en viss type av spill, så at det gjorde den prosessen også litt lettere.
Hvor viktig det faste situasjoner for deg?
Nei, for meg vet jeg ikke, men for fotballen så det 30% av målene som gjøres.
Precis. Tränar du ditt lag eller dina lag rent historiskt också? Proportionerligt efter de 30% av målen som görs?
Vi brukar inte 30% av vår tid på dödballer.
Nej.
Och det är, tror jag också för att jag tror att det är andra ting som bestämmer också hur många dödballer man får. Mm. Och hvis du inte klarar att spela ordentligt så får du heller ingen dödballer omtrent. Så det hänger lite samman med varandra. Men när vi tar dödballer på det höjeste, på det mest allvarliga och vi vet att det är ekstremt viktig både off og def. Og vi har dedikerte folk og jobber ganske bra med det.
Brinner du for det, fasta situationer, off-def? Eller är det med delegerare och se till att vara involverad i det och komma med något inspel? Eller är det du som, liksom, jag förstår att du måste ta besluten, men är det ofta dina idéer eller hur fungerar det där?
Alltså, vi samarbetar om det mesta i AIK och vi har en mycket bra tränarstab och team, stöttapparat. Så att vi har folk som har ett större ansvar för dödballer och vi har goda diskussioner och de har goda inspel och ja så det och så är Kenny och Henok som har huvudansvaret för våra off- och def dödballer i självklart diskussion med oss men det är bara hur lite vi fortæller våra roller och hur vi gör det i AIK. Men det är ingen tvekan om att dödballer är viktigt.
Mm. Vi dyker in på det offensiva. Är det viktigt för dig att ha mer boll in i havet motståndaren?
Nej, det är inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att vi vinner fotbollskampen. Mm.
Men är det viktigt överhuvudtaget?
Det är större chanser att vinna fotbollskamper. Men akkurat hvor mye større sjanse, du skal ganske opp på ganske mange prosent i overtak for å kunne si at det gir deg en stor fordel i forhold til å vinne fotballkamper, da tror jeg du skal opp på over 60, kanskje 65%, hvis du har 65% eller mer, da statistisk så viser at det, da har du en mye større mulighet til å vinne, ligger du mellom sånn 55 og 45, med et sted mellom der sånn, så er det sånn omtrent hip som opp, om du har 53 eller om du har 47, det har ikke noe sånn stor forskjell.
Nej. Hur ser en optimal speluppbyggnad ut enligt dig? Och då pratar jag inte om att ni bygger upp och gör mål att sluta med det, utan då pratar jag mer struktur. Har du någon sån, eller är det någonting som varierar hela tiden?
Nej, vi kan variera lite om vi spelar mot en spiss, om vi brukar två i frispelningen bakfram. Om vi spelar mot två spisser kan vi bruka tre. Om vi spelar mot tre kan vi bruka fyra. Kan vi bruka ingen eller liksom. Det vill variera. Men att ja, vi har lust till att spela oss ut. Och vi har lust att vara spela igenom så lite avhängig av motståndarens formation och vilket typ av rum motståndaren inte bara ger oss men vilket rum vi kan öppna upp är också självklart viktigt.
Jag tycker redan nu, om jag tar med friheten med en observation, men redan nu under kuppen så tycker jag man såg en väldig variation i er speluppbyggnad. Det kunde gå, och det var ju lite som du pratade om med era generella principer också, att du vill att det ska kunna gå väldigt snabbt ibland, men att bryta linjer och så vidare. Att ena sekunden så kan ni bygga upp någonting mer etablerat, för att sen nästa, både Ellingsen och Saletros kan panga upp den väldigt snabbt och direkt, och så kan ni jobba upp 20 meter upp i plan väldigt mycket. Har du...
Ja, det är viktigt att finna den balansgången och inte bli förutsigbara och kunna ha true flera rum samtidigt. Det är viktigt för oss, men positionering av spelare är extremt viktigt och förståelse för rumförhåll och förståelse för att få fram rätt timing, för att få fram precision med höjd och hastighet. Det är det vi jobbar med och det Da er det mange, mange ting som må på plass.
Finns det några triggers? Jeg tenker på når det skal gå fort. När det er klart at om Saletro ser at Omar Faraj er fri i spel ut av två, självklart ska han slå passningen, men har ni någon trigger när den mer avgörande passningen eller den längre passningen ska komma, exempelvis?
Ja, altså, vi har någon, vad ska jag säga, jeg vil ikke kalle det triggers, men i forhold til hva vi vil gjøre i de forskjellige fasene i spillet, og hvilken type av overgangsspill, hvilken type av etablert angrepsspill er det vi snakker om, så har vi noen, hva skal jeg si, rutiner og noen måter å løse det på. Og så vil selvfølgelig også motstanderens, hvilke type av rom de velger å prioritere, vil også påvirke litt hvilke valg vi gjør på banen.
Vi var inne lite på målvaktens roll i speluppbyggnad mer generellt och spådde i allsvenskan. Hur involverad vill du att målvakten ska vara?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nej, det å kunne ha en keeper som god med beina gjør at du har en ekstra spiller bakfra som kan gjøre frispillingen lettere og at man kan starte våre angrep på et bedre sett. At det svårere for motstanderen å kunne presse oss høyt og kunne stjerne ball. Så det mye, mye viktig.
Mm. Om motståndare går opp høyt, forsvarsspill, mann-mann, hur skulle du hantera det?
Ja, Västerås kommer helt sikkert til å gjøre det, så kanskje vi skal vente til etter den kampen.
Har du inget, men generellt då, vad finns det för nycklar mot man-man-spel?
Ja, det är forskjellige typer av spel. Det är många variationer, många måter att spela mot man-man på. Det är många måter att inte lyckas mot man-man på. Så att självklart, lite sånt som Västerås är lite annorlunda lag än en andra lag. Så att vi måste jobba med hur vi ska kunna, vad ska jag säga, bryta ned det eller hur vi ska kunna finne det best mulige angrepssettet mot Vesterås, og så det ingen hemmeligheter i det hele tatt. Det bare normal fotball, hva skal jeg si, taktikk og diskusjoner og ja, jobb.
Om du nu tycker det, är det viktigt att ha spelare i half spaces? Och varför i så fall?
Ja, det är viktigt att ha spelare där, det är viktigt att ha spelare helt centralt, det är viktigt att ha spelare i bredde, det är viktigt att spelare i stötteposition lite längre bak så. Mm. Men i half space är också fint att ha spelare.
Varför är det viktigt?
Ja, alltså det är viktigt och viktigt. Det är ett bra utgångsläge för att kunna slå om inte avgörande passningar men i alla fall att true motståndare. Du kommer upp i goda avstånder in mot mål. Du kommer ja, det är ett bra ställe och ofta stänger många lag rummet inne centralt så det är lite trangare ofta blir lite mer rum i halfspace och när andra lag börjar stänga halfspace lite mer så blir det mer rum inne centralt så ingen kan stänga alla rum samtidigt så det är bara viktigt att kunna ja, ha sitt spel.
Tror du mer på att spelarnas kreativitet, oförutsägbarhet och kvalitet skapar chanser och gör mål eller vill du öva in några bestämda mönster för hur ni ska skapa chanser och göra mål?
Ja, tack. Bägge delar.
Bägge delar.
Ja, alltså,
förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Men du måste ha en... Vad är det att vara kreativ? Det är att kunna finna lösningar innanför ett visst system och innanför ett visst roll. Det att kunna utveckla lösningar innanför det är kreativitet och ja, mens hvis man öppnar upp för allt möjligt och alla kan göra akkurat vad de vill så är det vanskligt att vara kreativ och god i vart fall.
Mm. Relationer, hur bygger man det mellan spelare som tränare?
Relationer på banan bygger man med att man har en felles förståelse av hur man ska spela, en felles förståelse av varandras färdigheter, att man vet vad spetsen till de olika spelarna är, vet vilken roller och vilken positioner vi vill bruka de olika spelarna i och att man då tränar och jobbar med det samma och att man jobbar med samhandling och med förståelse. Och så relasjoner utenfor banen kanskje litt annorlunda, men det å ha et bra miljø hvor, hvor folk har respekt for hverandre, hvor man vet at man avhengig av hverandre, hvor man kan hjelpe hverandre, hvor man sammen kan bli best mulig.
Lägger du in där, om man tar relationer utanför banan och till exempel att vi säger att Axel Björnström ska komma bra överens med Bessan Selina till exempel, eftersom att båda utgår till vänster. Liksom. Kan du lägga i att de ska gå på någon lunch eller är det en löjlig fråga?
Nej, det må de styra själv. Det är vuxna fotbollsspelare och jag kan inte tvinga folk till att vara kompisar. Så den må de finna själv. Mm. Och stort sett så går det fint, men att man... Ja. Har ett miljö hvor det är möjligt att vara sig själv samtidigt som man har ett miljö hvor alla blir sett och hvor du føler att du är viktig I laget och att du føler att du bidrar det är viktigt. Mm.
Försvarsspel är det enligt dig nu då sant att omställningar är enklaste sättet att göra mål på?
Jag säger det en gång till.
Vad säger du?
Kan du säga det en gång till?
Är det sant att omställningar är enklaste sättet att göra mål på?
Det har jag aldrig hört för.
Inte?
Nej.
Man får anfalla mot ett ostrukturerat försvar.
Ja. Det är spörsligt hur du vinner ballen. Mm. Det är ganska många som har struktur I sitt offensiva anfallsspel också som gör att de har vad ska jag säga sina ting på plats när de mister ballen.
Defi off.
Ja. Sån att vinner du ballen högt I banan så självklart är du närmare mål. Ingen som helst tvekan om det.
Men det beror på varm man vinner bollen, ja.
Ja, lite det. Og Klopp sa jo det også, at han solgte jo Coutinho til Barcelona for 1,3 milliarder, og sa at vårt gegenpress verdt mye, mye mer enn noen som helst playmaker. For at det gir oss mange, mange flere sjanser enn noen playmaker kan gi oss. Mm. Nå var de sykt gode I sitt press, men det helt riktig. De vant ballen så sykt mange flere ganger, I gode områder på banen som gjorde at de produserte mange flere sjanser, mange flere mål enn noen playmaker kunne gjøre. Mm. Men det var dems sett at spille på, og det var den prioriteringen de hadde.
Mm. Ja, jeg forstår. Mm. Hur får man til et bra omställningsspel? Både def og off?
Ja, først da må du vinne ballen. Det nummer en. Jo høyere du vinner den I banen, jo bedre det, jo større sjanse til å vinne. Så att du må ha ett bra försvarsspel och en bra samhandling där och så är det spørsmål vilka tanker och vilka positioner man har för att göra det övergångsspelet. Och då går det också lite på färdigheter, det går så lite på fart och det går så lite på samtidiga bevegelser och förståelse. Så det ja, det är väl de viktigaste tingene.
Vad tycker du är det viktigaste för att vinna bollen väldigt högt upp då? Vad måste finnas där?
Nej, så det må felles forståelse samlet om man velger å presse høyt på det sättet eller på det sättet. Det flere måter å gjøre det på, om du vil stenge sentralt, om du vil åpne opp sentralt og lede de innover og vinne ball inne sentralt I midten, eller om du vil skyve dem ut og lede utover. Leder du dem innover og la de komme inn sentralt for å lure eller lokke fram spill inne sentralt og så vinne ball, det selvfølgelig også mulig, og da vil du ha en enda større sjanse til å score når du vinner, samtidig hvis du feiler på det og du ikke så god på det, så spiller du med større risk I forhold til at de kan true deg mer fra sentralt enn det de vil gjøre fra siden. Så det litt sånn hva man velger mot forskjellige lag.
Mm. Interessant. Vil du ha zonforsvar over hele banen, eller finnes det visse deler av planen du gjerne ser markeringsinnslag?
Altså, I det høye presset så går man mer mann-mann. Man kan ha en stengerom og man kan gå I zoner, og så når man ikke har det høye presset, men man vil stenge yter. Men når man klyver opp og går, da sklir man litt mer over I mann-mann. Mm.
Hva ser du for fordeler og nackdeler med mann-mann-forsvar?
Altså, fordelen at du hindrer motstanderen I for rytme I sitt anfallsspill, at de som vant til å spille mot zonforsvar ikke kan stå I ytene og spille, at de må... De kommer I tidspress, de kommer I andre posisjoner. Ok, du åpner kanskje litt mer opp for passning I bakrom, du åpner kanskje litt mer opp at du har mindre sikring, at du, ja, litt større risiko I ditt forsvarsspill, selvklart, men du kan også ta bort masse, hva skal jeg si, rytme og timing hos motstanderen.
Vad är fördelen med zonförsvar om vi inte då högt försvarsspel utan när man lägger sig ofta i 4-4-2 då? Vad är det för fördelar med det som du ser?
Ja, alltså midblock 4-4-2 är det många lag som gör. Selv lag som spelar 4-3-3 sklir upp i en midblock 4-4-2, sitter spelar mycket 4-4-2 midblock, så
väldigt många lag gör det.
Ja, de flesta lag gör det. Mm. Så när de är i midblock, men selv om det har många också spelar 5-3-2 och 5-4-1, men fördel med det är väl egentligen att du täcker banebredden OK. Du täcker ytan emellan och i framrum ganska bra med tre led. Och ja, de viktigaste ytorna centralt i mellanrum och in bak, det har du OK kontroll på.
Mm. Intressant. Vi hoppar vidare till ledarskap. Mm. Vad är ledarskap för dig?
Ja, en bra fråga. Ledarskap må väl vara hur man som ledare jobbar med de man har runt sig, hur man framstår, hur man är, hur man gör ting, hur man påverkar andra. Ja.
Hur är du som ledare?
Det jag måste spørre Stefan om, han sitter vid sidan här. Eller kanske inte spør han. Har jag jobbat så mycket med Stefan. Men,
det är svårt att recensera sig själv, jag vet. Men vad försöker du? Vilka krav har du på dig själv som ledare?
Nej, jag vill ju att folk ska uppfatta mig som en som är ärlig. En som vill de andra det bästa. En som vill laga och klubben det bästa. En som jobbar hårt och som gör allt han kan för att det ska bli bäst möjligt. Och att ja, en som också kanske kan se folk och samarbetar bra med folk. Om det är stöttapparat, om det är spelare eller vad det är, att man har en respekt och en relation där som är fin och jobbig.
Ärlighet. Jag tycker man hör ofta på spelare att man vill gärna ha en ärlig tränare, men ibland när man får den brutala ärligheten så kanske man inte tycker att det är lika roligt. Finns det något läge där du tummar på ärligheten, eller är det alltid brutala sanningen?
Nej, i spelersamtaler och en-till-en-samtaler och sånting så tror jag det är viktigt att man kan vara ärlig, att man kan diskutera det. Så länge du är ärlig och du har kärlek så går det fint. Hvis du är bara ärlig utan kärlek, då blir det fort brutalt. Så jag tänker att hvis du har den omsorgen och den kombinerat med en ärlighet, det är fullt möjligt att göra. Och det är ofta lättare att spelarna också vet var de står, speciellt spelare som inte får spela, att de vet varför, att man är ärlig där, att man inte syr puter under armene, slik at spilleren kanskje tror ting som kanskje ikke er sånn som treneren ser, da. At de vet litt hva treneren mener og hvorfor sånne ting er sånn som det er. At, men det må gjøres med kjærlighet og med omsorg og med en, hva skal jeg si, en tro i bånda på at det er mulig å utvikle, det er mulig å forbedre, det er mulig å bli en del av det og gjøre ting bedre over tid. Så ja, det er vel egentlig... Mm.
Jag lägger in en fråga som jag tycker ändå handlar, det är såklart om spelet på plan också, men som handlar lika mycket om ledarskap i mitt tycke i alla fall. Många tränare inför en träning eller inför en match, vi säger på söndag, och träningsveckan däremellan, så är det en, och det skiljer sig mellan tränare åt, det vet jag också om väldigt mycket, hur man hanterar de två lagen, för att det ofta brukar reserverna eller de yngre spelarna att få öva på våra motståndare lag, pressa som motståndarna exempelvis, eller att de ska bygga upp spelet som guys säger vid tanken, och så får man öva på den förmodade startelvan. Hur resonerar du där, och hur mycket tycker du det talar om ledarskap? Förstår du vad jag menar?
Om ledarskap?
Ja, precis. Och hur är du där? Hur hanterar du de situationerna? Börjar det?
Att de tränar på att vara motståndare? Eller att
använder du på det sättet till exempel att få alla öva på att vara motståndare och få alla öva på att vara AIK?
Nej, alla får inte göra det. Och ju närmare kamp det är, jo mer jobber vi med de som skal starte kampen. Og så må vi finne tider I resten av veckan hvor de som da ikke starter neste kamp, at de får trent på AIK fotball. Og det kan noen ganger være litt frustrerende, og kanskje at man I perioder må være motstanderen på trening. Samtidig så tenker jeg også at det god læring å kunne gjøre andre ting og utvikle ting og bli litt mer fleksibel og kanskje lære seg et 4-3-3-spill eller en 5-3-2-spill. Som en ung kille litt over tid så tenker jeg at det må være kult at kunne utvikle det spillet også, selv om jeg vet at det ikke mange som tenker på det settet når de på det andre laget. Sånn at, men der gjelder det å kunne mikse opp og finne den rette balansen, for at det kjører man kun det ene lag mot det andre laget hver vekke hele tiden, så blir det svårt over tid. Så vi må finne den rette balansen hvor vi mikser lag, og hvor vi, for at vi helt avhengig av alle våre spillere, de som starter, de som ikke starter, alle som på våre treninger, som sammen med oss hele tiden, de en viktig del av AIK, og det vår jobb å sørge for å utvikle hver spiller best mulig. Og så har vi selvfølgelig også et ansvar for å utvikle laget best mulig, det det viktigste, men vi må også jobbe med hver spiller, og det betyr også at I andre perioder så må vi jobbe ekstra med de som ikke spiller hele tiden.
Jeg forstår precis vad du menar. Om jag ska vara djävulens advokat då, om jag är spelare I AIK och får bara vara anfallare I motståndarlag ska öva på det. Då och så märker jag att du placerar mig där att jag ska hela tiden pressa som guys säger vi. Då förstår jag eller då börjar jag misstänka att min prestation på träningen att det spelar ingen roll vad jag gör för att jag kommer ändå inte få starta matchen. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar och det en liten utmaning för att och speciellt för unga killar I förhåll till tålamod. Det att kunna ha en både en accept och en respekt för att man inte spelar varje kamp. Men oavsett om man menar att man bör spela och man gärna vill spela. Vi har en tropp på 25 spelare. Vi kan starta med 11. Vi kan kun 11 kan spela gången. Det betyr at det ganske mange spillere som ikke kommer til å starte den kampen. Det ganske mange spillere som ikke kommer inn I den kampen. Og sånn det å være fotballspiller. Sånn det alltid vært, sånn kommer det alltid til å bli. Og så det opp til vår jobb som trenere å kunne hjelpe dem til å forstå at de må ha et utvikling, de må ha et fokus på sin utvikling, på sitt spill, at det en konkurrans, at når de inne I laget, så skal de være happy med det, og da blir det på et litt annorlunda sett. Når de ikke på laget, hvordan de kan komme seg inn I laget, hvordan de kan støtte og hjelpe de andre som på laget, samtidig som de gjør alt de kan for å bli bedre spiller, som gjør at du kan komme deg inn på laget til slutt. Og selv om man ikke spiller alle kampene I AIK, så man fortsatt en ekstremt viktig del av vår hva skal jeg si, prestasjoner, eller hvis vi skal komme til å ha suksess, så når vi holdt oss I Allsvenskan som for oss I fjor, når vi kom inn, var en suksess, så var vi helt avhengig av at vi hadde spillere som Zack og som Ake, som ikke spilte nesten ingenting, men jobbet stenhårdt på hver trening, og gjorde at vi hadde et nivå og en kvalitet på vår trening, som gjorde at vi kunne ha et spill som kunne forberede oss til allsvenske kamper på et mye, mye bedre sett. Og hvis ikke vi hadde hatt de spillerne som ikke spilte, men som gjorde den jobben på treninga, jeg ikke sikker på om vi hadde unngått kvalik, eller at da, kanskje vi hadde hamnet I kvalik, kanskje vi hadde gått ned, det jeg vet ikke, men jeg bare vet at den jobben de gjorde, den var jätteviktig. Og så det litt sånn her I Sverige også, dessverre. Det litt for mange unge spillere som får litt for mye inn I ørene fra agenter og fra andre, og hvor det en desperasjon om å komme seg ut, lenge, lenge før man egentlig klar til å komme seg ut. Alle tror at det bare det å komme seg ut, så har du gjort det, og så det litt for mange som ikke lykkes når de kommer ut, det fordi at de drar alt for tidlig, og fordi at de ikke klare til å gå ut enda. Og det et visst sett av ferdigheter, et visst sett av mentalitet man må ha før man går ut, slik at man kan bli ordentlig god når man ute.
Du gikk verkligen in på exakt det jag tänkte därefter också att är vi för snälla I Sverige på så sätt för det är många spelare som kommer ut sen och så är det en helt annan verklighet när de kommer ut och blir proffs ute I Europa.
Jeg tror ikke de for, jeg tror ikke vi for snelle, men jeg bare tror at det dessverre for mange som, som skal prate inn i øra på spillere, og, og da blir det for mye. Jeg var jätteglad for at det var ingen som brydde seg om oss når vi var 17, 18, 19 år. For hadde det vært sånn som det nå, så jeg ganske sikker på at det mange av oss som ikke hadde blitt ordentlige fotballspillere, fordi det hadde, vi hadde ikke klart å håndtere alt som var rundt. Og det press og det trykk og sånne ting når du 17-18 år du I en sårbar situasjon, du får et stort ansvar du får trykk fra all mulig hold sosiale medier, agenter alt mulig og det det så jævlig vanskelig å kunne håndtere det på det rette settet jobbe med ditt spill, utvikle deg og få maks ut av hver trening du gjør, det ikke lett så jeg har stor respekt for den situasjonen disse unge gutta I, samtidig så tenker jeg at de må bare jobbe stenhårdt med å være I dag, og den, det de gjør på treningsfeltet hver eneste dag, det det viktigste de gjør den dagen, og så bør de høre mye, mye mer på sine lagkamerater, på sine trenere og sitt medisinske apparat enn alle andre.
Mm. Hur hanterer du medgång?
Håper jeg håper det bra. Jeg vil heller vinne enn å tape, så jeg tror det, men jeg vet også at hvis man ikke klarer å håndtere medgang, så har man ikke medgang så veldig lenge, så det en fordel å håndtere medgang også.
Blir du glad? Blir du mer lettad når du vinner?
Ja, selvfølgelig. Det,
ja, men kan du njuta liksom efter en seger?
Absolutt. Og hvis man ikke klarer å være tilfreds eller happy eller kjenne på den gleden og den goen og den der sykt deilige følelsen av å vinne en fotballkamp. Hvis man ikke klarer å kjenne på den, da man ikke lenge nok I fotballen. For det nok dager hvor det tungt og hvor det vanskelig, hvor det har tapt en kamp og det kjipt. Så du må kunne kjenne på den gode følelsen når du har den.
Det ändå en hel del tränare som jeg har intervjuet her som snarere skulle vittne om at de känner en lättnad. At det så mycket press och det så mycket som byggs upp för en match så att man känner bara lättnad, pustar ut mer.
Nej. Du känner på äkta deilig glädje av att vinna fotbollskamper sammen med spelare, med stöttapparat, med klubben, med fansen, med alla. Det är därför vi håller på.
Hur hanterar du motgång då?
Ja, det är lite värre. så det nej, så det motgång är vanskelig. Det må jeg lindre med. Det jeg liker ikke å tape og ja, må jobbe mye med mine følelser men jeg har jo så vært I fotball noen år nå, så jeg vet at det en del av spillet noen ganger at du kan tape kamp men det ikke noe morsomt for det og liker da selvfølgelig å analysere og se prestasjonen igjen for å kunne vite hvorfor jeg har selvfølgelig sett kampen, men jeg må se det igjen jeg må se alle detaljer, jeg må se alt mulig slik at jeg kan forstå det og hvis jeg forstår det, da det mye lettere å gå videre
Hur blir du då? För jag kan bara prata för mig själv då, men om jag har motgång, då försöker jag hela tiden söka efter saker jag kan ändra på för att finna medgång. Hur är du där? Är du mer lugn I båten och tror på din process, eller letar du också desperat efter sätt att vända på det? Om man hårdrar lite?
Ja, nej, jag är egentligen mer att jag kan bli mer och mer stå, hvis vi har motgång för att då när alla andra kräver förändringar, då går jag motsatt väg och gör ingen förändringar. Så för att de valgene jag I stort sett gör för eller under eller efter kamp, det ja, jag söker alltid och ser vad vi kan göra bättre. Men det gör också när vi vinner. Selv om vi vinner en kamp så är det ikke sånn at det fortsatt många många ting vi kan göra bättre. Men ofte når man ikke vinner en kamp, så det spesielt omgivelsene som veldig opptatt av alt som galt, og som ikke trenger å være galt. Så det viktig å kunne ha en trygghet I bånd, og kunne stå I det, og kunne vite igjen, vite, analysere og se hva det vi snakker om, så at ikke alt bare blir følelsesbasert. For at følelser topp, følelser gull, og det er en drivkraft. Men du må også kunne ha et litt analytisk bilde av det, slik at man har en tydelighet, og man kan følge sine litt prinsipper, og selvfølgelig gjøre endringer og justeringer, det sier seg selv. Men å snu opp ned og gjøre noe helt annet enn det du har gjort innan, det har jeg lite tro på.
Kan du någonsin bli nöjd, alltså fotbollsmässigt, med en match? Finns den perfekta matchen?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte, men man kan vara jättenöjd med att vinna fotbollskamp. Absolut. Man kan vara jättenöjd med att man, selv om man inte spelar topp, selv om det är många, många ting som inte går bra, så, men du klarar att vinna likväl, så är du jättenöjd med att vinna, och så kan du fortsatt jobba med att utveckla ting och förbättra ting, självfølgelig. Det är svårare att vara jättenöjd med ett mycket bra spel om man förlorar. För då kan man kanske se om 3-4 dagar, ja okej, okay, vi gjorde så som vi bra, men man har fortsatt en dålig känsla för att man inte vant kampen.
Mm. Mm, jag fattar vad du menar. Hur utvecklas man som ledare?
Ja, det är varje dag.
Tror du mer på erfarenhet, att du bygger på hela tiden kunskap och erfarenhetsbanken, eller läser du böcker exempelvis på?
Hur utvecklar man sig som människa liksom? Det, som ledare tror jag är ganska med det samma. Du måste vara upptatt av att bli bättre själv i din jobb, som människa, som tränare. Du hämtar inspiration i de runt dig. Du hämtar inspiration i folk andra utanom. Du kan läsa om saga, ja, du kan läsa massa böcker, du kan se på videor, du kan hämta inspiration här och där. Men ja, men du måste vara nyfiken. Du måste vara öppen. Du må kunna se möjligheter, se lösningar, och du må kunna hela tiden jobba med att bli bättre själv också. Och det tror jag är viktigt.
Hur tycker du att man, vi var inne lite på det, som använder, hur hanterar du spelare 12 till 20 på bästa sätt? Jag vet, Axén i Discovery har väl vittnat om att man får lägga mer tid på dem än de som spelar, för att de är nöjda för att de får spela. Exempelvis.
Ja, och speciellt när laget gör det bra över en period, så har man mer tid till att kunna jobba och så ända mer med från 12 till 18, för att då man kommer till ett stycke på väg med de som spelar mest. Men jag är upptatt av att vi ska utveckla alla våra spelare, uansett om de startar eller inte. Och jag vet att genom en lång säsong så trenger vi alla våra spelare i träning, i kamp, för att AIK, för att vi ska bli bäst möjligt. Och då må man följa upp så gott man kan. Och så selvfølgelig i perioder vill någon ha lite mer prioritet än andra i förhållande till vem som spelar mest och vad man trenger. Men att vår jobb som ett stöttapparat och som ett tränarteam, medicinskt team, fysiskt team, att vi ser, att vi följer upp, att vi kan hjälpa spelare våra att bli bäst möjligt.
Jag hade Daniel Bäckström, ursätt förbundskaptenen här, relativt nyligen i alla fall, som på frågan hur man hanterar halvtidspauser på bästa sätt, så var han mer analytisk, kanske lyfte 3 stycken klipp från matchen, det här kan vi göra bättre, väldigt konkret. Medan Fredrik Holmberg i Gais exempelvis vittnade mer om att energi är väldigt viktigt att få in för att lyfta spelarna i paus. Var står du där? Och i den bästa världen har man ju såklart båda, men om du försöker vara självreflekterande?
Nej, jag tror det är viktigt att känna lite på vår grupp är den. Vilken typ av första omgång har det varit? Har väl inte visat några bilder ända.
Nej.
Vi hade en vurdering innan förra kamp, för det var ting vi inte var helt förnöjd med. Mjällby borte, och var en vurdering om vi skulle börja visa något klipp för att få fram budskapet klarare och tydligare. Stort sett så brukar vi flip over, och jag tegner på tavla och visar taktiska dispositioner eller ändringar eller förstärker något som det vi vill göra mer i andra halvlek. Men video kan också självklart brukas, men då i begränsa område. Och ju mer bättre samarbete du har, ju mer spelare förstår, ju mer kan man snacka och visa på tavle än själva bilder. Som landslagstränare är kanske lite annorlunda, för då jobbar du med spelare som du inte har i vardagen. Men självklart, vi vet att det är möjligt att bruka videobilder i paus också, men för mig så är det paus är förberedelse till andra halvlek. Och det är både mentalt, det är taktiskt och det är och lite också självklart energi, men taktiskt och mentalt och justera ting från första halvlek. Det är viktigt.
Hur får man in energi i laget i paus då?
Ja, det på forskjellige sett. Det kan være å rose det som bra, det kan være å være litt kritisk til ting som ikke har vært bra. Men det, ja, jeg mer tro på å forsterke det som bra enn å hakke for mye på ting som ikke fungerer.
Du måste säga det, du känns väldigt auktoritär, hela din personlighet, pondus och respektingivande. Hur behöver du någonsin höja rösten för att säga någonting till spelarna, eller pratar du alltid i, eller oftast i samma tonläge?
Nej, jag varierar helt säkert i tonläge. Jag regner med att spela hör när jag är glad, när jag är förnöjd och när kanske man inte är det, man måste snacka lite. Men jag har inte nog jeg tror ikke jeg mistet huet enda, sånn at ikke jeg ikke i hvert fall. så det tror jeg går bra. Men vi har en bra gruppe. Det er bra med fotballforståelse, bra med erfaring i gruppa, det hjelper også. Og vi har spillere som jobber stenhårdt, så vi har ganske gode forutsetninger for oss å ha OK pausepratter.
Henning Berg, stort takk for at du kom og gjestet deg.
Jo,
hur kjentes det her?
Det kjentes ok, litt mer taktikk og litt mer fagprat enn vanlig, men det setter vi stor pris på.
Ja, herlig. Återigen, stort takk. Lykke til med sesongen med AIK som kommer her nå.
Takk.
Og vi får se hvem som blir neste trener at gjeste podden. Vi återkommer med det. Takk for at du har lyssnat. Ciao!